Det är Åke Sandin det här, och då börjar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, program nummer 1432. Programmet i största korthet. Det domineras av två inslag. Ovanligt många rosor delar Monica Kjellin och jag ut, en del med vassa taggar. Och de går till folk som skrivit eller gjort något bra. Den andra hälften av programmet är en intervju med Sören Somelius, författare och tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad. Hans läsvärda blogg, nyakulturensåren.se, handlar bland annat om vapenexport, USAs spioneri, NATO och Jan Björklund, som man kallar för krigshetsare. Men först, signaturen för veckans rosor. Stacy Brown, lovers in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yeah, Stacy Brown. Ja, Monica Kjellin, nu har vi en fruktansvärd massa rosor att dela ut. Men liksom riktiga rosor har även våra en del vassa taggar. Den första rosen vill jag ge till Aftonbladets ledarskribent Somar Al-Naher, som skriver med anledning av att Obama beslutat att frige den amerikanska visselblåsaren Chelsea Manning efter 7 år i fängelse. Hon skriver så här:
först 2010 fick omvärlden, tack vare visselblåsaren Manning, reda på att minst 60% av de 109 000 döda som USAs militär registrerat i Irak var civila. Det var betydligt fler än vad USA-administrationen tidigare hade uppgett. Det mest skakande i Mannings läckta material var en video som visade hur amerikanska soldater vid ett tillfälle dödade 12 civila irakier på öppen gata i Bagdad, helt oprovocerat. 2 av dessa offren var anställda av nyhetsbyrån Reuters, och 2 av de som skadades vid attacken var barn. Utan Chelsea Mannings läcka hade vi vetat ännu mindre om vad som faktiskt hände i Irak. Och då hade risken för nya övergrepp på andra platser antagligen varit större.
Skrev alltså Somar Al-Naher i Aftonbladet. Sen en ros till det brittiska analysföretaget James Defense, som nu rapporterar att för första gången på 30 år finns Ryssland inte med bland de 5 länder i världen som röstar mest i absoluta tal. Leder rustningsligan gör USA, Kina, Storbritannien, Indien och Saudiarabien. Först på 6:e plats kommer Ryssland, som dock fortfarande är ledande om försvarskostnaderna mäts som andel av BNP. Sedan oljepriserna rasade har Ryssland tvingats till nedskärningar. Försvarskostnaderna 2016 planerades ligga på 32 biljoner rubel, 52 miljarder dollar. Och för 2017 ska de sjunka till 2,8 biljoner rubel, 46 miljarder dollar. Och sen en ros till den tyska fredsrörelsen, som nu mobiliserar mot historisk ny militär uppladdning från USA i Europa. Lördag den 7 januari anlände en fullt utrustad pansarbrigad från USA till Bremerhaven. Den ingår i den militära uppladdning som pågår i Europa riktad mot Ryssland. Tusentals militära fordon transporteras nu österut närmare ryska gränsen, inskeppade från USA eller flyttade från lager till exempel i Nordeuropa.
Upptrappningen är historiskt unik. Det är första gången sedan kalla kriget som USA på detta sätt föröver krigsmateriel till Europa. Och första gången sedan andra världskriget som tysk militär deltar med sin militär och krigsmateriel i övningar öster om Tyskland. Samtidigt pågår kärnvapenupprustning mot Ryssland genom placering av missilbaser i Rumänien och Polen som med falsk propaganda sägs vara skydd mot raketattacker från Mellersta Östern. President Obama har också beslutat att på nytt starta kärnvapenprogram till en kostnad så stor att den är ofattbar. $1 triljon. Den tillträdande presidenten säger sig också vilja satsa stort på kärnvapenupprustning.
Och fredsrörelsen i Tyskland har svarat på upptrappningen med protester och en appell. Detta har tystats ner i västs mainstream-media. Ungefär samtidigt förläggs amerikanska marinkårssoldater i trakten av Trondheim i norra Norge. Och sen en ros till stoppa-kampanjen, kampanjen Stoppa Aurora som protesterar mot den stora krigsövningen Aurora som ska hållas i Sverige till hösten. Och de skriver:
under 3 veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. 10 länder, bland dem Polen, Danmark och USA, bjuds in att delta. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och upp till 1000 amerikanska elitsoldater kommer att landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen. Stoppa krigsövningen Aurora.
Dels för att den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön. Dels också för att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen NATO. Och slutligen för att freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal. Sedan ros till fredsrörelsen på Orust som i ett uttalande protesterar kraftigt mot att militärövningen Aurora avses äga rum. Dels på grund av dess medföljande förorening av kustvatten och dricksvatten. Dels på grund av dess falska antaganden om hot från Rysslands mycket underlägsna krigsmakt. Och fredsrörelsen på Orust rekommenderar ett svenskt fredligt närmande till det ryska samhället genom ökad handel, ökat kulturutbyte, ökat ömsesidigt beroende, förtroende och därigenom bestående avspänning. NATO-samarbete skapar endast rädsla och spänningar, vilkas fortsättning NATO-krigen de senaste 17 åren vittnar om. Avlys Aurora, kräver fredsrörelsen på Orust. Och sen en ros till Yngve Berlin som i tidningen Bohuslänningen skriver under rubriken:
säg nej till NATOs rustningshysteri.
Bland annat frågar han om vi inte har lärt oss något av historien och skriver bland annat så här:
det är lönsamt för krigsindustrin med lögner och överdrifter, men det är ett helvete för folket. JAS-flygplanen har gjort reklam för sig i och med krigsuppdrag över Libyen och har förbättrat sin säljbarhet på dödens marknad. Men vad är det verkliga priset som vem betalar? Den svenska vapeninspektören Hans Blix varnade för lögnerna om massförstörelsevapen i Irak och krigets följder och varnade också för dagens övertoner i Sverige.
Och Yngve Berlin fortsätter så här:
kan man dra någon annan slutsats av detta än att avstå NATO, avstå hysterisk upprustning, avstå att släppa loss tusentals amerikanska marinkårssoldater på svensk mark för att, som det heter, samöva mot yttre fiende? I september i år kommer annars USA och NATO med Donald Trump som överbefälhavare att husera på svenska västkusten.
Skrev alltså Yngve Berlin i tidningen Bohuslänningen. Sen en ros till filmaren och debattören Maj Wechselmann som nu kommenterar de yviga anklagelserna i värsta McCarthy-stil som haglat mot dem som framför andra åsikter än de ensidigt västliga. Hon skriver:
jag tycker inte synd om mig själv, men att utpekas som Rysslands agent är inte sådär 100% sexigt. Förra gången när jag tvivlade på alla 10 000 ubåtsobservationerna ledde det till 9 års dödshot. 1981-1990, då en statlig utredning plötsligt fann att ubåtsljuden härstammade från minkar och fisande sillar. Jag har varit även tvingad att dra igång ett förtalsmål. Jag utpekades som sovjetspion. Även det målet vann jag, men under 9-10 år var jag svartlistad.
Och sen rosor till Robert Aschberg som skriver apropå beskyllningarna mot Ryssland att ha hackat USAs val, bland annat följande:
i mer än 100 år har USA aktivt påverkat valrörelser i andra länder genom propagandakampanjer, ekonomiska bidrag, militär intervention och eller statskupper. Kuba, Italien, Vietnam, Indonesien, Libanon, Dominikanska republiken, Chile, Israel, Nicaragua, Honduras och Ukraina, för att nämna några.
Sen rosar till de oberoende och klarsynta som vid det alarmerande meddelandet om de 100 000 nätattackerna från främmande makter som media skrämde oss med mot Sverige under 2016 mindes USAs helt överlägsna förmåga på området, bland annat demonstrerat i NSA:s National Security Agency's avlyssning i många år av Angela Merkels telefon. Och rosor till förra statsrådet och FN-ambassadören Pierre Schori och Svenska Freds ordförande Agnes Hellström som skriver under rubriken
att kritisera NATO gör oss inte till ryssvänner.
De frågar om vi bara ska tillåtas ha en syn på säkerhetspolitik med anledning av kritiken från två debattörer från Utrikespolitiska institutet. Och de skriver bland annat:
Kravs och Åsbergs artikel är problematisk också för att den är en del av en större, mycket negativ trend i den säkerhetspolitiska debatten. Många verkar idag bara se två alternativ. Antingen är uppgifter obestridliga fakta eller obestridliga fakta eller propagandakrigföring.
Rosor till Jan Schärman vars rubrik om svenska mediers okritiska rapportering från Folk och Försvars stora konferens i Sälen är Nickedockorna i Sälen. Och en ros till Åsa Lindeborg i Aftonbladet som säger att beskyllningarna från Utrikespolitiska institutet att vara ett stycke propaganda utklädd till vetenskaplig avhandling och skriver:
förmodligen handlar drevet mot Aftonbladet Kultur ytterst om att Sverige ännu inte är medlem i NATO. Rapporten från Utrikespolitiska institutet är en del av det informationskrig som syftar till att misstänkliggöra alla som inte vill att vi ska gå med i krigsalliansen. Man vill hellre att vi ska sjunga gospel med Trump och Orbán än att vi ska stå alliansfria. Då måste man till varje pris piska fram stämningar som skrämmer folk och som skämmer ut dem som inte kacklar som de andra i leden.
Och sen en ros till minnet av fredsforskaren Bengt Höglund som nyligen avled. Tillsammans med Trygve Hedjärn och tuffmedlemmarna Lennart och Osten Lidén skrev han 1969 den banbrytande boken Fredspolitik, civilmotstånd. Och sen en ros till Ulricehamns fredsförening. Vad har de gjort då?
Ja, som på Tuffs insamlingskonto plus giro
79 36 36-2 satt in 2000 kronor. Hjärtligt tack. Och som vanligt går varenda krona till ändamålet till fattiga länder eftersom Tuff inte har någon avlönad.
Och så en ros till Thomas Eriksson, aktiv i Nässjö fredsförening, som skickat en ironisk text med titeln Ryssen kommer.
Den har jag med tacksamhet lagt in på bloggen tuffsandin.blogspot.com. Och sen en ros till Tuffs främste partner i Indien, Biko Vyas, som nu tackar så hjärtligt för de 200 000 kronor till skolprojekten i fattiga Dharampur som han nu erhållit ifrån Tuff. Det motsvarar nästan 2 miljoner indiska rupier och används främst i de två skolorna Shanvagan och Vankas med över 200 elever, barn till analfabeter som nu fått hjälp. Och slutligen en ros till
Sören Somelius vars blogg www.nyakultursoren.se innehåller mycket läsvärt.
Och han intervjuas alldeles strax här i Radio Tuff som också kan höras på tyresoradion.se. Tack Monica Selin.
Tack själv.
Ända från Helsingborg på telefon till Radio Tuff med oss Sören Somelius, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad, författare av mycket läsvärda böcker. Och nu har du en blogg som jag läser med stor glädje. Vad heter den? Nyas kultur.
Bloggen heter Nya Kultursören.
Nej, den har adressen nyakultursoren.se.
Jo, prickarna försvinner ju på nätet.
Ja, just det. I januari har jag läst flera blogginslag från dig. Bland annat om ryska hackare som har varit i medierna så mycket. Ryska hackare och amerikansk spioneri, vad menar du med det?
Jo, alltså det blev en väldigt underlig bevakning i samband med konferensen i
Sälen.
Och då blev uppmärksamheten på, det kopplades ihop med de här avslöjandena om att Ryssland skulle vara inblandat i hackning av demokraternas i USA. Och så drog man slutsatsen att ryssarna var till och med kunde intervenera i svenska valrörelsen. Och vad man glömde bort hela tiden är ju att USA faktiskt har gått ett steg före och förmodligen har något mer avancerade tekniker än vad USA har.
Så när man,
vad Ryssland har.
När man skrämde oss med att vi hade utsatts för 100 000 nätattacker förra året så trodde ju alla på att det var ryssarna. Men USA är ju duktiga på internet och datorområdet, va?
Ja, alltså jag var i Berlin 2013 och när det avslöjades att Angela Merkel, hennes mobiltelefon, hade amerikanska NSA varit inne i och övervakat telefonsamtal och sms. Och hon blev ju otroligt kränkt och upprörd med all rätt, och tyskarna överlag också. Jag menar, Tyskland var ju, eller är ju mot USA väldigt sinnat land.
Ja.
Och gör amerikanerna det mot sina vänner, man har också avslöjats med att manipulera ledares mobiler i Frankrike och i Japan. Hur gör man inte då med sina fiender? USA vet naturligtvis allt vad Putin säger i sin telefon, kan man gissa.
Ja. Så de där 100 000 nätattackerna, de var, man sa att de var från främmande makt.
Just precis.
Men många måste ha varit ifrån USA.
Självklart. USA är ju världsledande, för att använda en marknadsterm, när det gäller den sortens verksamhet. Och det blir ju så missvisande om man bara hävdar eller bara tar upp vad ena sidan gör, utan att se det i ett sammanhang där det finns olika parter och där det är reaktioner och motreaktioner hela tiden.
Apropå Merkel och Tyskland, så har ju Tyskland nu protesterat mot att en massa amerikanska trupper, uppåt 4000, har förlagts vid ryska gränsen i Polen. Det har man inte hört mycket om i Sverige.
Nej, det är ju det värsta som har hänt i år egentligen. Alltså att USA har genomfört de största trupptransporterna i Europa efter det kalla kriget.
Mm.
Och 4000 soldater, amerikanska soldater och tusentals stridsvagnar har förts från framförallt tyska Bremerhaven till östra Polen, nära ryska gränsen.
Mm.
Och det som sker nu, det är bara en början. Det kommer ytterligare amerikanska trupper att utplaceras i länder som gränsar till Ryssland, som Estland, Lettland, Litauen, Ungern och Rumänien.
Och Norge, 300 marinkårssoldater förläggs uppe i Nord-Norge, i Trondheimstrakten.
Jag har inte sett den uppgiften, men det låter ju troligt. Man blir mörkrädd, därför att det skapar ju en motreaktioner på den ryska sidan. Och det blir en upptrappning, en spänningshöjning som är väldigt, väldigt olustig.
Ja.
Vi får ju förresten åka se i höst vad som händer när vi i Sverige ska ha den största militärövningen på någonsin, med 20 000 soldater.
Det är hösten. Aurora heter...
Aurora 16.
Ja, just det.
Och Aurora är, för den som kan sin ryska historia, namnet på en pansarkryssare som var inblandad i ryska revolutionen för att störta tsaren. Jag menar, vem som ska störtas av Aurora 17 kan man ju gissa. Men bara namnet är ju en provokation mot Ryssland.
Ja, men det finns ju starka politiska krafter i Sverige som vill upprusta våldsamt. De pratar ständigt om Krim. Krim som övertagandet av Krim, som inte kostade mer än 2 människoliv, 2 för många, jämfört med amerikanska anfallet på Irak där 100 000 människor dödades. Är det ju ingenting. Jan Björklund kallade du för krigshetsare i en blogg, Sören Somelius.
Ja, och
det är rättvist.
Det menar jag på fullt allvar, därför att om en politisk ledare för ett parti som är trängt och har valt att döma mycket för att få upp intresse, för alltså få fler väljare till partiet, så går man ut med de största kraven på ökad upprustning. Och
mycket, utan att, mycket mer än Moderaterna.
Mycket mer än Moderaterna. Han krävde 4 miljarder 2018, nästa år 8 miljarder 2019 och ytterligare 12 miljarder året därpå. Alltså, hela svenska samhället skulle militariseras och naturligtvis bli ett NATO-land också. Jag ser det som en inte bara obehaglig utan kuslig utveckling som ökar risken för ett krig i Sverige, och därför så tycker jag ordet krigshetsare kan användas i sammanhanget, även om jag också någonstans är lite skeptisk mot att ha allt för förenklat den sortens etiketter. Men jag menar, det är oansvarigt, väldigt oansvarigt.
Det jag är förvånad över, det var att när kommunismen härskade i Sovjet för drygt 25 år sedan, och det vimlade av ubåtar, låt vara att det var överdrivna skräckvisioner, så var det ingen som snackade om att vi skulle gå med i NATO. Men nu när Ryssland ändå är någorlunda demokratiskt och mycket mindre, det har tappat baltiska länder, det har tappat Vitryssland, Ukraina och republiker i Sydkaukasus, då ska vi gå med i NATO, för nu är Ryssland så farligt. Visst är det konstigt?
Det är väldigt, väldigt konstigt. Och på Olof Palmes tid så var man ju väldigt noga med att ge samma budskap till både Moskva och Washington. Det är det kalla kriget. Och har Thage G. Peterson, som på den tiden var försvarsminister, men som nu är fredsaktivist och väldigt skeptisk mot NATO, berättat. Och vi borde ju på alla sätt föra diplomatiska samtal med Ryssland och ha kontakter med det ryska samhället på olika nivåer, istället för att skapa den här fiendekänslan som är väldigt, väldigt obehaglig och som kan leda till krig och missförstånd, krigsupptrappning och så vidare, som är djupt obehaglig.
Det beror väl delvis på att det är så många miljarder som finns i vapenindustri och liknande. Du hade en blogg, Sören Somelius, också om den svenska vapenexporten. Det är en titel på en bok av Linda Åkerström som har kommit nyligen.
En väldigt, väldigt angelägen bok som heter Den svenska vapenexporten, som är en gedigen och genomgång av den svenska vapenindustrin och hur vapenexporten har utvecklats. Idag är det ju så att Sverige är ett av de länder i världen som exporterar mest vapen per capita. Och hur har det blivit så? Det är fullständigt absurt.
Ja.
Och under det kalla kriget så skulle ju Sverige ha vapenindustri för att garantera alliansfriheten. Vi skulle inte behöva vara beroende av utländska vapentillverkare. Men idag så ägs ju vapenindustrierna av utländska företag. Så det argumentet är fullständigt ihåligt.
Och att det skaffa så många jobb är väl också lite överdrivet? Ja,
det är totalt överdrivet. Linda Åkerström har en siffra i sin bok att vapenindustrin har 0,3% av alla jobb i Sverige. Det är alltså ingenting.
Nej.
Och ändå så när det gäller vapenexportfrågor så skickas ministrar och inte sällan kungafamiljen ut för att sälja vapen, vilket ju är
till Saudiarabien, ja.
Som
är en av de fem mest rustade länderna i världen. De lägger ut mera på sina pengar på vapen än vad ryssarna gör, till exempel.
Jo visst. Nej, det, och varför Sverige ska sälja vapen till Saudiarabien, som ju också är djupt inblandat i kriget i Jemen, där Sabla har gjort miljardaffärer på styrningssystem till det saudiska flygvapnet och så vidare.
Och saudierna bombar ju sedan 1,5 år drygt det fattiga landet Jemen.
Ja visst, men det
hör man lite om.
Det är tydligt, ja. Jo, nej, men som ju är ett krig med stora civila offer. Jag menar, överhuvudtaget så är ju vapentillverkningen och vapenexporten i Sverige insvept i täta dimridåer och offentliga lögner, och regelverken är så vaga och krångliga.
Ska vi till sist tala om något trevligare?
Gärna.
På min vägg här hemma på Björkbacken i Tyresö hänger flera tavlor utav Bertil Englert, som var en kompis som bodde i Tyresö i många år. Och han lär vara granne med dig, va, på landet.
Vi är grannar och kompisar och träffas regelbundet. Och Bertil är från början, han är hängiven antimilitarist och, som han uttrycker det själv, fredshetsare.
Ja.
Han har gjort skulpturer som heter Universal Soldier,
ja,
till exempel. Och en dödskalle, en annan skulptur, en dödskalle som det kryper små soldater ut ur ögonen och ögonhålorna på och sådär.
Så hade
hans en ridå där han blandar samman flaggor.
Ja, just den tavlan har jag.
Ja visst, den är ju jättehärlig.
Ja. Så han är fortfarande aktiv?
Bertil är väldigt aktiv. Han hade en utställning här i Helsingborg förra året. Och blandar olika motiv, alltså fredsfrågor med sin beundran för eller sin fascination av naturens former och sådär.
Ja.
Vem skulle kunna göra en skulptur över dagmasken? Därför har gjort en hyllning till dagmasken 3 meter hög. Därför att utan dagmasken ingen odling.
Jag tror jag såg den när jag var nere.
Den är jättefin.
Ja. Du får hälsa Bertil Englert så hjärtligt.
Det ska jag verkligen göra. Ja.
Sören Somelius, och tack ska du ha. Och fortsätt med din läsvärda blogg nyakultursoren.se.
Tack så jättemycket för ett trevligt samtal. Och jag säger också, fortsätt ut med Radio Tuff. Det behövs en motröst i den här sidan svenska debatten.
Du kan inte lyssna på 91,4. Det är lokalt, men du kan lyssna på Radio Tuff i tyresoradion.se.
Det brukar jag faktiskt göra emellan, allt som oftast.
Vad snällt.
Ja.
Okej.
Okej.
Tack
så mycket. Hej.
Därmed är det slut på Radio Tuff nummer 1432. Ett nytt Radio Tuff kommer söndagen den 5 februari klockan 17. Och man kan lyssna på Radio Tuff och tidigare Radio Tuff också på nätet genom att klicka på tyresoradion.se. Jag, Åke Sandin, önskar er alla en god fortsättning på vintern, kära lyssnare.